Ja, Maj-Britt Paulsson, i mitten av september kommer du nu att disputera för en doktorsavhandling, och den handlar om detta med att vårda kvinnor med bröstcancer och hur det upplevs och vad man har fått för resultat av detta. Blekinge har en unik modell för detta.
Ja, det kan vi nog säga att vi har, därför att vi var tidigt ute. Redan 85 så fick vi ett uppdrag utav BRO, Bröstcancerföreningarnas riksorganisation, och det gällde då att få en medvetenhet hos personalen om kvinnors upplevelse av vård och behandling. Så vi intervjuade ett antal kvinnor, och det visade sig när vi sammanställde de intervjuerna att det fanns mycket i vården som fungerade bra, men det fanns också faktorer som var mindre positiva. Och då utvecklade jag en omvårdnadsmodell, och sedan så bildade vi en arbetsgrupp med representanter för kirurgklinik, primärvård och vårdhögskola. Och så diskuterade vi vilka förändringar utav vården som var möjliga att genomföra. Och de förändringar som vi har genomfört omfattar bland annat att vi har kortat väntetiden. Det visade sig i den första studien att det är psykiskt jobbigt att vänta på besked om undersökningar. Så idag är det möjligt för kvinnor som, där man upptäcker en tumör via mammografiscreeningen, att få besked samma dag som de är på röntgen och man har gjort finspetspunktion.
Det här verkar ju egentligen som saker som borde vara självklara, men så har det alltså inte varit.
Det är nog inte så inom något landsting. Där tror jag vi är mycket unika när det gäller att kunna ge så snabba besked, så att kvinnorna får besked samma dag som de har varit på undersökning. Sedan har vi gjort andra förändringar. Bland annat så är det ju viktigt att man får ett diagnosbesked vid ett personligt möte med doktorn. Och det får kvinnorna i Blekinge om de inte särskilt önskar att få per telefon eller brev. Och då vet vi också att det är psykiskt jobbigt och påfrestande att få ett svårt besked. Att många blir blockerade, att man kanske inte kommer ihåg vad doktorn har sagt. Och därför så har kvinnorna erbjudits ett stödsamtal med sjuksköterskan i direkt anslutning till diagnosbeskedet. Och det har upplevts mycket positivt, och framför allt att få en inbjudan till förnyad kontakt. De får ett telefonnummer i sin hand och sjuksköterskan säger att om du är orolig när du kommer hem så får du gärna ringa om det skulle vara någonting.
Nu handlar det här om kvinnor som har fått diagnosen bröstcancer. De har då blivit opererade ofta. Men många av dem blir ju friska. Prognosen är väldigt god. Är inte detta att dalta med kvinnorna, att de så att säga får bli uppföljda på det här sättet och så mycket? Jag menar, tidigare har man då släppt patienterna väldigt snabbt efter att det här har hänt.
Det är ju riktigt som du säger att när det gäller kvinnor med bröstcancer så är prognosen god. Men det är som en del av kvinnorna har påpekat. Även om jag vet att 80-90% blir botade, så kan jag ju inte veta om jag tillhör de 10% som inte blir botade. Så att den osäkerhet som många kvinnor upplever, det är ju väldigt viktigt att vi inom vården, att vi tar vårt ansvar och att vi erbjuder kvinnor det stöd som många kvinnor vill ha.
Vad tror du skulle hända om när man inte gör på det här sättet? Vad får det för följder?
Ja, det är svårt att säga, men jag tror att familjen är ett oerhört viktigt stöd för kvinnorna. Men vi vet också att familjen påverkas negativt när en i familjen drabbas av en allvarlig sjukdom. Så att jag tror att hela familjen egentligen skulle behöva stöd. Familjemedlemmarna, för att kunna fungera stödjande för den som är sjuk. Och därför så tror jag att den modell som vi har byggt upp här, och den kanske viktigaste förändringen, det är det utökade samarbete som primärvård och slutenvård har. Och konkret så innebär det att patienten eller kvinnan får erbjudande om att träffa sin distriktssköterska innan de lämnar lasarettet. Och då har distriktssköterska och den primärt ansvariga sjuksköterskan och kvinnan ett samtal där kvinnan själv kan beskriva hur hon upplever sin situation, när hon vill träffa distriktssköterskan efter hemkomsten och var hon vill träffa distriktssköterskan, hemma eller på vårdcentralen. Och distriktssköterskan har sedan möjlighet att ge stödkontakt, stödsamtal till kvinnan så länge kvinnan känner att hon har behovet av det. Och där kan man ju säga att distriktssköterskans viktigaste uppgift i den kontakten, det är att lyssna, trösta, svara på frågor. Och sen är det många kvinnor som är i en chockfas sen de kommer hem. Sjukhusvistelsen är ju mycket kort. Och då är det viktigt också att distriktssköterskan fungerar som en länk mellan patienten och lasarettet. Så när det är någonting som kanske läkaren måste ta ställning till, att distriktssköterskan kan ta den kontakten åt kvinnan.
Ja, det här är naturligtvis något som har kommit under de senare åren. Detta med att man mer och mer talar om vårdpersonalens behov och ja, det de behöver för att kunna ge god vård. Och det är väl någonting som ni har tittat på mycket i den här vårdplanen.
Ja, det har vi gjort. När vi diskuterade dessa förändringar för att stödja och hjälpa kvinnor med bröstcancer, så sa vi att det var oerhört väsentligt och viktigt också att vi gav personalen stöd och hjälp. Så att för att underlätta genomförandet av modellen så fick all berörd personal, både sjuksköterskor och distriktssköterskor, utbildning i krisreaktioner, i hur man ger stöd till människor som befinner sig i kris. Och sen gav jag också till majoriteten utav denna personal handledning under försöksperioden med omvårdnadsmodellen. Och det innebar att man i grupper träffades ungefär var tredje vecka, så att personalen fick möjlighet att bearbeta tankar, känslor som väckts i mötet med cancerpatienter.
Ja, detta att möta människor som är svårt sjuka, människor som kanske ska dö, det måste väl också leda till att man själv tänker på sin egen död och att man själv kan bli så här sjuk. Hur kan alla inom vården ta till sig detta och bli goda vårdare i livets slutskede?
Ja, det är jag övertygad om att man kan. Men där handlar det väl också att ge stöd och hjälp åt personalen. Och jag tror att distriktssköterskorna just är en grupp som kanske är mer utsatta än vad sjuksköterskor inom slutenvården är. Därför här gäller det ju att vårda svårt sjuka cancerpatienter i deras hemmiljö.
Mm. Har det blivit mer på det sättet att distriktssköterskorna får mer sådana här patienter som är svårt sjuka i hemmiljön?
Det vågar jag inte svara till. Jag vet bara att under det år som jag hade handledning med distriktssköterskorna så beskrev de väldigt mycket den typen av kontakter. Och det är ju så att distriktssköterskan har ju kontakt inte bara med patienten utan med övriga familjemedlemmar. Och det är nog riktigt som du var inne på tidigare, att man som personal när man möter anhörigas och patientens ångest för döden, att man också blir varse sin egen dödlighet. Så jag är övertygad om att det är viktigt att vi ger stöd åt personalen. Och handledningen gick ju ut på att ge stöd, men också att reflektera och analysera svåra vårdsituationer. Och sen när man då har gjort sådana förändringar som vi har gjort här i Blekinge, så är det ju också viktigt att man utvärderar effekterna. Man måste veta, är man på rätt väg? Finns det saker som vi har förbisett? Är det kanske andra förändringar som är lika viktiga att genomföra? Och vi har utvärderat effekterna på så sätt att jag har haft intervjuer med ett urval utav bröstcancerbehandlade kvinnor. Jag har haft intervjuer med distriktssköterskor och med sjuksköterskor.
Och vad har du kommit fram till?
Ja, när det gäller, om jag börjar med kvinnorna, så har man varit väldigt positiv till de förändringar som har genomförts. En del kvinnor uttryckte det så här när det gällde de korta väntetiderna, att det var väldigt skönt att slippa vänta, att få besked medan man var kvar på lasarettet. En kvinna uttryckte det så här: det var fasansfullt de timmar jag väntade innan jag fick komma in till doktorn. Sen tyckte man att det var positivt, mycket positivt, att få träffa doktorn, och det var särskilt värdefullt när han var lugn, han tog sig tid, han svarade på frågor, man vågar visa känslor. Sen pratade man om personalkontinuiteten, och det var framförallt kvinnor som fick cytostatika behandling efter operation.
Alltså cellgift.
Ja, och de tyckte det var väldigt viktigt att få träffa samma sjuksköterska. För då får de cytostatika med jämna mellanrum under ett halvår. Och de beskrev det så här, att han, det var nämligen en manlig sjukskötare, han visste precis hur jag hade det, jag behövde inte upprepa.
För att man kan säga det att olika människor reagerar väldigt olika på de här cellgifterna.
Ja, det gör man, och i en del fall så kan det vara jobbigt med en del bieffekter. Sen så tyckte man att det var väldigt värdefullt att få lov att träffa en distriktssköterska. Och några kvinnor uttryckte det på detta sättet, att vad skulle jag ta mig till om jag inte hade haft distriktssköterskan. En annan kvinna sa, på så sätt så kunde jag spara gubben, man kunde spara familjen, man behövde inte belasta familjen. Det var viktigt att ha ett stöd utifrån. Men sen är det naturligtvis faktorer som vi behöver arbeta vidare med. Exempelvis så tyckte man att man hade fått otillräcklig information om den medicinska behandlingens syfte och eventuella bieffekter. Och det tror jag handlar om informationsprocessen, det vill säga hur skapa en trygg relation mellan läkaren och patienten, och hur ge svåra besked utan att ta hoppet ifrån patienten. Mm. Och sen tyckte en del av kvinnorna som hade möjlighet att delta i beslut om operationsmetod, alltså om man skulle ta hela bröstet eller del av bröstet, det var svårt när man precis hade fått diagnosen och man var i ett chocktillstånd, att också delta i beslut om operation. Och där behövs säkerligen mer stödåtgärder mellan diagnosen och operationen än vad vi ger idag.
Det innebär alltså att den här modellen då, som är unik för Sverige, också kommer att utvecklas och bli bättre förhoppningsvis.
Det är ju så när man gör förändringar och man utvärderar effekterna, att man kommer fram till att det finns ytterligare förändringar att göra. Och en sådan förändring har redan diskuterats med berörda läkare vid kirurgkliniken, och där har vi fått en förändring till stånd, och andra förändringar ska vi jobba vidare med. Därför detta att kvinnor upplever att de har fått otillräcklig information om den medicinska behandlingen kan ju också bero på att man är så blockerad, så man har inte tagit till sig den information som doktorn kanske har sagt. Mm. Och då kanske vi kan arbeta vidare på att parallellt med den muntliga informationen, så kanske det är bra med ett skriftligt material också. Ett enkelt material som kvinnan kan ta till sig när den värsta chocken har lagt sig.
Under de senaste dagarna här, eller de senaste veckorna, så har ju just det här med vård i livets slutskede blivit högaktuellt här i Blekinge. Har du några funderingar kring just detta med tanke på din doktorsavhandling?
Ja, det är ju oerhört viktigt att man får ett värdigt slut, och det är naturligtvis också oerhört viktigt att man också har god vård, inte bara för patienten utan också för anhöriga, alltså de som är i behov av hjälp och stöd. Och där tror jag att utbildning kan vara en sådan faktor som kan underlätta för personalen. Men jag tror också att personalen behöver annan typ av stöd. Alltså typ det som vi har gett här, handledning. Därför att det visade sig när vi utvärderade effekterna av handledning att det hade också utfallit väldigt väl, att personalen kände att de hade fått den avlastning som de behövde när det gällde svåra tankar och känslor. Och handledningen hade också lett till en större medvetenhet om hur svår sjukdom, behandling kan påverka en individs dagliga liv. Och att vi också tog upp familjeperspektivet i handledningen. Att när en i familjen drabbas av en allvarlig sjukdom så påverkas ju övriga familjemedlemmar. Att man inte glömmer bort att familjen är viktig. Och det är ju så även i livets slutskede att familjen är ett socialt system. Och att vi måste kanske bli mer medvetna om hur vi ska kunna stödja familjen.
Det man som utanförstående kommer att tänka på nu, det är ju då, det låter som att det här är ett ganska dyrt system. Och idag är det ju så att landstingen måste spara. Hur går det ihop? Kan man i en krympande ekonomi ändå ge den här goda vården?
Ja, det håller jag med dig om, att det är en väldigt viktig aspekt. När det gäller att prata om förändringar i vården så måste man naturligtvis fundera över om det ryms inom befintliga ekonomiska ramar. Och den omvårdnadsmodell som jag har presenterat här, där har vi ju använt oss utav personalens kompetens inom primärvård, inom slutenvård. Vi har ett utökat samarbete mellan slutenvård och primärvård. Den modellen kostar inte extra pengar. Det som i så fall kostar pengar, det är om man utbildar sin personal eller ger den typen av stöd som jag har pratat om i form av handledning. Men då måste man ju också tänka på att personalen är vår viktigaste resurs. Och om vi kan ge trygghet åt personalen så kan vi också prata om kvalitet i vården. För då har ju personalen möjlighet att ge trygghet åt patienterna. Så att det är naturligtvis viktigt att man tänker på vad man får när man diskuterar olika aspekter i vården. Jag tycker ju att man måste fundera över om vi har råd att inte använda denna modell. Med tanke på att den har utfallit väl när det gäller patienterna. Med tanke på att personalen är nöjd när det gäller dem. Förändringar som har gjorts för att förbättra för dem.
En trygg vårdpersonal gör också att patienterna blir trygga även inför döden.
Ja, jag tror inte att man kan prata om vårdkvalitet om man inte samtidigt gör någonting för att förbättra vårdpersonalens arbetssituation. Och det anser jag, att kan man som personal känna en trygghet i att man bland annat har kunskaper för vård i livets slutskede, så kan man också ge trygghet åt patienterna.
Människor som är svårt sjuka kan ju ibland bli väldigt krävande som människor. Mm. Och det är ju någonting som då drabbar vårdpersonalen. Mm. Jag menar, Hur hanterar man detta? Man kan alltså som sjuksköterska eller vad man nu är för någonting bli heligt förbannad på den här människan som håller på och kräver hela tiden och man har massor att göra. Mm. Hur ska man tackla det problemet?
Ja, jag kan säga att i de samtal som jag har haft med framförallt distriktssköterskor så visade sig att det var också väldigt viktigt att just den här typen av reaktioner, att man kan uppleva exempelvis ilska i kontakten med någon patient, att man då också blev bekräftad i de här gruppsamtalen att andra hade upplevt likartat i sådana pressade situationer och att det var tillåtet att uppleva, att reagera på det sättet. Det var också någonting som var viktigt, att man kände att man inte var unik, utan andra hade upplevt och reagerat på ett likartat sätt i en sådan situation. Så där kom jag tillbaka igen till handledningens betydelse, att man blev bekräftad som individ, att man reagerade, att man hade upplevt samma saker som alla andra hade upplevt. Och sedan självklart så är det ju så att personalen är medveten om att när en människa som befinner sig i en svår situation reagerar med ilska och aggression, så är det ju inte inriktat emot mig som person. Och det har ju personalen kunskap och förståelse för. Men jag vill säga också att såna här förändringar som har genomförts i Blekinge, det hade ju inte gått att genomföra det om vi inte hade haft en motiverad och engagerad personal och positiva chefer. Och det har vi i Blekinge. Så det har inte varit svårt att få gehör för dessa förändringar som vi har genomfört här.